Ja, hörni, det är gott att få vara här idag. Väldigt fint att få möta er och de som jag inte har mött på länge också. Märta är här med, det är roligt Märta. Det var länge sedan och Morgan har vi inte heller sett på ett tag. Och det är jätteroligt. Och sen är det speciellt roligt att få hälsa nya familjemedlemmar välkomna idag. Det ser vi fram emot. Ni är jättevälkomna. Glada ändå att vi kunde vara några stycken. Det är ju... Och Sabina har vi inte heller mött på länge. Det är ju dessa tider som är lite svåra. Men ändå så får vi vara här idag samlade i Jesu namn. Det är gott. Och så ska vi ha årsmöte sen och berätta lite om det som har varit och det som kommer. Ja, himmelske Fader, nu tackar vi dig för att ditt ord är levande och att du vill tala till oss idag, Herre. Tack att du vill hjälpa oss med allt. Tack att vi får komma till dig, Herre, och begära hjälp i rätt tid. Tack att du vill hjälpa oss med Free Church, den här församlingen, Herre. Och hjälpa oss, Herre, med ljud och teknik, Herre, och med bild. Inte idag, men annars, Herre, och med musik och sång och ja, allt som ska ske här. Och söndagsskola som ska vara framöver. Och Herre, du vet om allt vad vi behöver. Och vi vill lita på dig allt och förtrösta på dig, Herre. Och vi vill tacka dig, Herre, för att du har talat ditt ord till oss. Och att vi har fått gå från mörker till ljus. Och att vi får uppleva sanningen, Herre. Och framförallt din stora kärlek. Genom att du sände din enda son, Fader, för att vi skulle få frälsning. Och tack att det håller rakt igenom, som Ylva sjöng här, att vi har en klippa. Och den klippan är Kristus. Och dit får vi fly in, även om det ser oroligt ut i världen och även om det är mörkt. Tack att det finns en väg att gå. Och den vägen är du, Jesus. Du har själv sagt det. Jag är vägen, sanningen och livet. Och Herre, tack att du har en väg nu i den situationen vi befinner oss i, Herre. Och jag ber att du ska tala till oss så att vi riktigt kan förstå. Så att vi inte går våra egna vägar utan att vi vandrar på dina vägar nu. För du vet vad som ska komma framöver. Det vet inte vi. Men du håller allt i dina händer, Herre. Vi tackar dig för din trofasta nåd och kärlek, Herre. Det finns ingen som älskar så som den som har gett sitt liv för oss. Tack Jesus för att du gjorde det. Men tack också för att du uppstod och att du lever och att du kan tala till oss idag. Amen, amen. Jag ska citera lite ifrån, jag har inte tidningen Dagen, men jag läste en rubrik där som jag tyckte var så bra. Och jag ska bara citera ifrån den. Det var en ung man som heter Daniel Memeke som hade skrivit en artikel i Dagen. Och
jag kommer kontaktannonserna här igen.
Kontaktannonser? Jaha.
Ja, det verkar som jag har internet.
Det är mycket som händer med tekniken. Teknikens underbara under. Ja. Går det bra?
Ja, jag fick inte upp bibelorden. Det var det jag var ute efter.
Nej. Ja, ja, men det får gå ändå då. Jag citerar i alla fall ifrån den här artikeln lite. Vad Daniel Memeke skriver i debattartikel i Dagen. Det var någon gång i maj i alla fall. Då skriver han så här. Intensiteten är kvar. Ljudnivån är där. Vi jublar, sjunger och tuffar på i hippa kyrkor som aldrig förr. Vissa med produkter som är så proffsiga att bruset från coronaviruset nästan framstår som en valp som gnyr. Och så skriver han också så här: Guds tanke kanske inte är att vi ska lyfta händerna nu, utan böja knä. Säg det en gång till. Guds tanke kanske inte är att vi ska lyfta händerna nu, utan böja knä. Det enda som bär när allting annat vacklar. Ja, det är ett tydligt predikat, blodbestänkt evangelium med förkrosselse över synd. Citat slut. Jag tyckte att den här unge mannen hade ett budskap med den här debattartikeln. Nu läste jag tyvärr inte resten, men jag tycker att vi har sett mycket det här återigen. Att vi talar om väckelse, men väckelsen trillar inte ner ifrån höjden. För att vi samlas i stora skaror. Eller när vi tar till nya grepp. Som nu på nätet. Nu är vi också ute på nätet, på Facebook, på Facebook också, men på YouTube. Men uppfinningsrikedomen, om du har sett det, den är ju enormt stor idag. Det är inne med proffsiga videofilmer som enar kristna ur alla kyrkofamiljer. Och ett av de exemplen, och det är inget fel i det, utan det är ju jättefint och bra, det är att man har börjat sjunga välsignelsen ut över hela världen då. Och så sjunger man den tillsammans då. Har man gjort någon sammanställning så att man kan sjunga när man inte får mötas i land efter land. Det är vackert och fint. Men det är något som fattas. Och kanske när vi tar de här nya greppen ute på nätet i coronatider, så börjar vi inte från startfältet. Utan vi hoppar in längs vägen på banan här. Man hoppar en bit fram. Man hoppar över startfältet. Och så når man inte ända fram till målet. Förstår ni vad jag menar? Det är något som man hoppar över i all välmening. Och i all tanke att man ska uppmuntra och glädja människor som inte kan träffas. När det har varit sådana här tider och är. Och jag har ju talat en hel del här några gånger om den där väckelsen på Hebriderna. Och den här tiden på Hebriderna innan väckelsen bröt ut. Hebriderna, det är Skottland och några öar som ligger ute i Atlanten. Men det var en väldigt mörk tid. Det var mycket alkoholism. Det var mycket, ja, man vände sig inte till Gud på Hebriderna på den här tiden innan väckelsen bröt ut. Och man hade heller inte så stor omsorg, eller så, man var inte så orolig för sin själ eller för det eviga livet. Men i alla fall här på Hebriderna så fanns det en liten bönesamling i en liten by. Men så var det så att de kristna i den här byn, de var väldigt upptagna av sitt eget och sina arbeten. Man arbetade ju hårt. Det var få som besökte bönemötena. Så deltagandet minskade mer och mer. Och det var en äldste som hade som uppgift att leda de här bönesamlingarna. Och han sa vid ett tillfälle: nästa vecka så meddelar jag att det blir ingen bön förrän skördesäsongen är över. Men på något sätt så hölls han tillbaka i att tala ut det här och säga det. Men nästa vecka ska jag meddela hur det ligger till. Vi måste nog hålla upp ett tag med bönen. För det var bara 2-3 personer på det här bönemötet. Men så i alla fall vid nästa tillfälle, så helt plötsligt så var det 5-6 personer där. Och då tänkte han, ja men nu kan jag ju inte säga något. För nu har det ju kommit flera. Och vad hände sen efter det? Väckelsen bröt ut veckan därpå. Och det är så lätt när man är där, nästan framme vid mållinjen, att man ger upp. Om man tänker, nu ser det dött ut. Det är ett dött lopp. Men den här brodern, han höll ut. Och han tänkte att nu var det i alla fall ett par stycken till på det där bönemötet. Och så kom det sig att Gud hade planerat en väckelse veckan därpå. Och plötsligt så var det så här nu då på de här öarna att folk, de började be var de än befann sig. Från det att de inte hade haft tid förut och det hade varit trögt, så gick de till sina jobb eller var de hemma eller de gick ute på vägen eller de gick till kyrkan. Helt plötsligt så var det bön överallt i deras liv. Och de har berättat om de gamla, jag har hört intervjuer med dem, att många av de här ungdomarna då, för det var många ungdomar som blev gripna av detta, att Gud ingav dem en fråga. Så de fick samma frågeställning, de här ungdomarna. Alltså, det var Gud som ingav dem i tanken. Att de skulle fråga Gud, vill du komma och besöka oss? Att de skulle säga det till Gud, vill du komma och besöka oss? Och de uppfattade att Gud sa ja, det vill jag. Och det blev ju så att, och det har jag talat om tidigare, att hela samhället och hela platserna där de levde och bodde, de blev så påverkade av en stark Guds närvaro. Och det var inte bara de troende, utan det var de icke-troende också. Och de blev omvända genom att bara lyssna på de kristna när de pratade med varandra. Så starkt blev det. Och det här vittnar de gamla om i den videofilmen jag har sett. Och sen var det något speciellt också, sa de. Något alldeles speciellt som de inte hade upplevt tidigare. Det var något i sången. Något som man inte kan höra från en vanlig person, sa de. Sången kom från himlen, sa de. Det var något så speciellt när sången kom som grep tag om deras hjärtan. Och alla unga gamla bad dem om väckelse. Och de unga skämdes inte för kraften i bön. Tvärtom. De skämdes inte för att gå på bönemöten. De skämdes inte för att det var töntigt i kyrkorna. De skämdes inte för att det inte var så hippt och kul och så häftigt. Och att det var på YouTube och hela världen som inte fanns då. Nej, men det var inte så. Ungdomarna var lika gripna av detta som de gamla. Och de upplevde som om Gud sa till dem. Om ni kommer så kom på knä inför mig, sa Gud till dem. Så vill jag svara. Och det är som att bönens ande från, det här började ju på 20-talet, återkom på 30-talet, 40-talet. Det var som att bönens ande fortplantade sig till nästa generation och nästa generation. Om och om igen. På grund av att de verkligen hade mött Gud. De hade verkligen upplevt honom på allvar. Inte någonting de hade hört eller de gissade sig till. De hade en personlig upplevelse. Och det var ju något speciellt som hände. Och man säger att det var Guds eld som föll på hebriderna. Och jag vill läsa några bibelord nu ifrån första kungaboken. Och Det var så att kung Ahab. Kung Ahab var Omris son. Han blev kung över Israel i Asas juda kungs 38:e regeringsår. Sedan regerade han i 22 år över Israel i Samaria. Men Ahab, Omris son, gjorde det som var ont inför Herren mer än någon av dem som hade varit före honom. Och som om inte det var nog för honom att leva i Jerobeams, Nebats sons synder, tog han också till hustru Isabel, som var dotter till ett Baal, Sidoniernas kung, och gick bort och tjänade Baal och tillbad honom. Han reste ett altare åt Baal i Baalstemplet som han hade byggt i Samaria. Dessutom lät Ahab göra aseran. Ja, han gjorde mer för att väcka Herrens Israels Guds vrede än någon av de israelitiska kungar som hade varit före honom. Det här var kung Ahab. Och när vi läser i första kungaboken, det 18:e kapitlet, så vet vi då att det hade varit torka i landet i 3 års tid. Och då står det i vers 1. En lång tid därefter på 3:e året kom Herrens ord till Elia. Han sa, gå och träd fram inför Ahab, så ska jag låta det regna på jorden. Då gick Elia för att träda fram inför Ahab. Men hungersnöden var svår i Samaria, står det. Och då kan man läsa om hur Elia kom till Karmel. Vi kan läsa lite, några verser. Vi kan börja med vers 21 där i det 18:e kapitlet. Elia trädde fram för allt folket och sa, hur länge ska ni halta på båda sidor? Om det är Herren som är Gud så följ honom. Men om det är Baal så följ honom. Men folket svarade honom inte med ett ord. Och Elia menade att han var ensam kvar som Herrens profet. Och Baals profeterna var över 450 man. Men nu tyckte han att man skulle offra här för att visa vem det var som var Gud. Och så står det i vers 24. Därefter må ni åkalla er Guds namn, men jag ska åkalla Herrens namn. Den Gud som svarar med eld, han är Gud. Och så byggde han åter upp det altaret som hade blivit nedrivet på grund av de här balstyrkan och avgudadyrkan som Ahab hade infört. Och så tog han 12 stenar och byggde upp ett nytt altare. Och vi kan läsa de här verserna från vers 32. Av stenarna byggde Elia ett altare i Herrens namn och grävde ett dike runt altaret, stort nog för ett utsäde av 2 seamot. Han la upp veden, styckade tjuren och la den på veden. Sedan sa han, fyll 4 krukor med vatten och häll ut vattnet över brännoffret och veden. Han sa vidare, gör så en gång till. Det gjorde så för andra gången. Därefter sa han, gör så för 3:e gången. Det gjorde så för 3:e gången. Vattnet flöt runt omkring altaret och han lät också fylla diket med vatten. Då tiden var inne att frambära matoffret trädde profeten Elia fram och sa, Herre Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det bli känt idag att det är du som är Gud i Israel och att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig, Herre, svara mig så att detta folk förstår att det är du, Herre, som är Gud, och omvänd nu du deras hjärtan. Då föll Herrens eld ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden och torkade upp vattnet som fanns i diket. När allt folket såg detta föll de ner på sina ansikten och sa, det är Herren som är Gud, det är Herren som är Gud. Här ville Gud visa att för människor är det omöjligt. Men för Gud är det möjligt. Därför så hällde man vatten på veden och vatten runt omkring dikerna för att elden inte skulle kunna ta sig. Och det var Guds eld som föll på offeraltaret. Och det var därför det brann. Därför att det var Guds eld. För ingen annan, man lyckades inte. De här Baalsprofeterna lyckades inte få något svar ifrån sina gudar som de ropade till. Men när Gud sände sin eld, då brann det. Och på samma sätt finns det idag många falska eldar som kallas väckelse. För det var det som kom efter detta. Idag är det mycket som har förtecken och kännetecken av att nu ska det bli väckelse. Både här och där. Och man skriver i kristna tidningar och man talar om det i kristna kanaler att nu ska det bli väckelse. Men när Guds eld faller på altaret, då förstår folk att det är Gud som är Gud. Då förstår de att, och ser att det här är den rätta elden. Och det var det som inträffade på Hebriderna. När Gud kom över samhället med sin eld och väckelse, då förstod alla generationer. Ungdomarna ifrågasatte inte, utan alla förstod att det här måste vara Gud. För man blir medveten om att Gud är på besök. Och det finns ingen tvekan om det när det är Guds rena eld. För det finns många eldar som kan brinna. Och det gör det. Men alla är inte Guds eldar. Det var under en tid av avfall i Samaria, en verklig avfallstid med avgudadyrkan. Och under 3 års tid vilade Guds domar över landet. Svår torka i landet. Det var en desperat situation i Samaria. Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron i vår tid. Det kommer också att finnas en form av avgudadyrkan och det kommer svåra tider. Och när vi är mitt inne i de här svåra tiderna, då är frågan, vad gör vi? Och kommer somliga att avfalla från tron? Väckelsen kom när det nedbrutna altaret blev återuppbyggt. Ett gudomligt besök och ett gudomligt manifesterande av Guds kraft. Duncan Campbell som var med på väckelsen där på Hebriderna sa: vi är inte ute på picknick, vi är ute på stridsfältet. På samma sätt som Elia var. Därför att där fienden bekämpar allt som är av Gud, där är det strid. Och det gör han. Vi har en fiende. Men svaret är Jesus. Och Elias Gud lever också idag. Det är samma Gud. Och det är samma eld. Och det är samma metod. Det är samma väg tillbaka till de urgamla stigarna. Och den vägen kallas bönevägen. Och den tror jag man missar mycket idag när man tittar ut på nätet. Man siktar in sig istället på att vi ska uppmuntra varandra och vi ska liksom hålla ut nu, va. Och det är klart att det är fint. Men man behöver något mer. Kanske detta är Guds svar och Guds dom på en tid av avfall. Kanske Gud vill, som den här unge mannen i dagen skrev, att nu är det tid att böja knä inte att fortsätta i hippa kyrkor med händerna i luften. Utan nu kanske det är tid att ödmjuka sig. Gå ner på knä och ropa till Gud. Som man gjorde på hebriderna. Och vi kan läsa ett ord här också ifrån andra krönikeboken. Andra krönikeboken, du har kanske hört det förut, i kapitel 7 och från vers 13. För här hade också eld från himmelen kommit över altaret vid templets invigning. Det var Salomo. Och Herren uppenbarade sig på nytt för Salomo. Och så säger han där, vers 13, vi läser därifrån. Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller. Om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet. Eller om jag sänder pest bland mitt folk. Och i de nya översättningarna så står pest just för det som vi ser idag. När vi talar om corona. Men mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjuka sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Här har du ju en väg. Den vägen gällde då för kung Salomo. Och den vägen gäller också för oss. Mina ögon ska nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som beds på denna plats. Men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber. Frågar Herren, vill du komma? Vad vill du göra? Vad vill du göra i Sverige? Vad vill du ska låta ske? Och om man omvänder sig, man ber, man söker Guds ansikte. Man omvänder sig från sina onda vägar. Då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Det är vägen, den gamla beprövade vägen till att få hjälp ifrån himmelen. Jag ska läsa några verser från Romarbrevet också innan vi slutar. Romarbrevet, det 12:e kapitlet. Från vers 1 där och så några verser framåt. Det är Paulus som skriver till romarna. Så förmanar jag nu er, bröder och systrar lägger jag till, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Er andliga gudstjänst. Det handlar här om den andliga gudstjänsten. Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Ty i kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en bland er. Ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha. Utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Ty liksom vi i en kropp har många lemmar. Och alla lemmarna inte har samma uppgift. Så är vi som är många en kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lemmar. Vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva ska profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvan att tjäna ska tjäna i sin uppgift. Den som undervisar ska undervisa i läran. Den som förmanar ska göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar. Den som leder församlingen ska vara nitisk Och den som utövar barmhärtighet ska göra det med glatt hjärta. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda och håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Var inte tröga när det gäller nit. Var brinnande i anden. Tjena Herren. Var glada i hoppet. Tåliga i lidandet. Uthålliga i bönen. Amen. Var uthålliga i bönen. Och älska varandra. Och håll fast vid det underbara Guds ordet. Amen. Tänk om vi skulle prova den gamla hederliga vägen. Genom att vi ödmjukar oss och går ner på knä och frågar Gud vad han har tänkt med detta. Med den här farsoten som går runt i världen. För på ett eller annat sätt så har han tillåtit det att ske. Och kanske det är av kärlek till oss för att vi nu ska förstå att vi har gått lite i fel riktning. Men att vi kan vända tillbaka och komma på den rätta vägen i bön inför Gud. Och få rätta till saker och ting i våra liv som har gått snett. Och få uppleva att Gud är densamme. Samme Gud som Elias Gud. Amen. Jag slutar där. Och det är gott också att vi får tjäna varandra. Som Paulus skriver här. Tänk när sången börjar ljuda. Så att människor bara gråter när de hör sångerna. Och när de bara får uppleva att det är Jesus i sångerna. Och när våra ansikten börjar stråla som Stefanos gjorde. När folk som ser oss förstår att Gud bor ibland oss. Att vi är ett Guds folk. Att vi inte är missundsamma, tråkiga kristna som är lite konstiga. Utan vi är fulla av liv och glädje på väg hemåt. Där segerkransen väntar, som Ylva sjöng här. Det är bra att börja vid start. För då kommer man fram till målet så småningom. Men om man hoppar in på banan och fuskar lite. Då är det inte säkert. Då kanske man blir diskvalificerad när man kommer fram på mållinjen. Det är bättre att börja där. Gud har satt sin gräns. Och där han har talat för vad som är den framkomliga vägen. Gud välsigne er var och en. Amen. Herre, vi tackar dig för den här stunden. Vi tackar dig för att du har en väg beredd. Och du har redan talat i ditt ord, Herre, om den vägen och vad den vägen leder oss. Och vi har fått lära oss vart den vägen går. Att den som beder är den som får. Och att den vägen leder fram till målet, till himmelen. Och nu ber vi, Herre, att vi ska få bli lika brinnande så att vi kan få se denna väckelsens eld falla på dessa altaren, Herre. Där vi får överlåta oss själva till vår andliga gudstjänst. Till att tjäna dig nu medan den här tiden är. För vad du har tänkt, Herre. För vad du har planlagt ifrån begynnelsen med våra liv, Herre. Hur du har tänkt att framtiden ska bli så synlig för oss, Herre. Tack att du har berett en framtid i det himmelska, Herre. Och tack att vi får vara på väg dit. Herre, du gav ditt liv för att vi skulle få liv. Och du har uppstått och du har gått in som den första och öppnat himmelens portar för oss. Och nu är vägen öppen och fri ända in i det allra heligaste för den som tror, Herre. Vi tackar dig, Herre, för att du vill visa oss riktigt. O Herre, att du ville komma över oss så som skedde, Herre, på hebriderna där. Så att det bara blev synligt att det var inget människoverk utan det var ett gudsverk. Det var bara du, Herre. Det var ingen människa som kunde åstadkomma den väckelsen som grep om både troende och inte troende människor. Herre, tack att du vill göra det igen i din underbara kärlek och nåd. Du är densamma igår, idag och i evighet, Jesus. Och nu tackar vi dig för det här ordet som du gav, Herre. Välsigna var och en, Herre. Och låt ditt ord verkligen tala och bekräfta i våra hjärtan. För tron kommer av predikan, säger ditt ord, Herre. Amen, amen, amen. Amen. Tack, Jesus.